CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nu är det måndag, vi inleder en blytung makrovecka. Blandat i Asien under natten, en terminsmarknad som pekar strax under nollan här i Stockholm. Men ändå mycket roligt att prata om här i studion där vi ska snacka fastigheter. Det är den 30 januari, du tittar på Börsmorgon. Som sagt, blytung makrovecka, men ska vi nämna lite kort i alla fall, även om fastigheter står i fokus. Vi har rapporterande Note med oss, fokus som sagt på fastigheter, även om Magnus Dagel som står i studion också ska snacka om Renewcell som han skriver om i dagens tidning. Dessutom välkommen säger vi till Peter Norhammar, förvaltare på NRP. Peter, fastigheter i fokus som sagt, där känns det ju som att alla förra årets förlorare har gått starkt in i 2023, så jag gissar att fastighetssektorn går bra också just nu.
Den har gått väldigt bra, dels under året 2023, men sedan botten som jag tror var den 13 oktober 2022 så har ju faktiskt fastighetssektorn stigit i runda tal med 40%. Då. Så att nu håller ju aktiemarknaden på att bli mindre och mindre orolig för den här sektorn. Men då ska vi komma ihåg att även om det har gått upp 40% så är det fortfarande ner ungefär 40% från toppen som ju var i slutet på 2021. Så att det är bara en liten del av återhämtningen som har skett. Jag tror att det finns nog mer uppsida.
Här ser vi fastighetsindex och Stockholmsbörsen. Precis innan sändningen skulle börja så frågade Magnus Dagel mig vilken fastighetsaktie som har gått starkast i år. Jag gissade felaktigt på SBB. Vad är rätt svar?
Det är hotellfastighetsbolaget Pandox som var en stor kursförlorare under coronakrisen. Men den börjar nu återhämta sig här när hotellen fylls igen.
Det passar bra, för jag tänkte faktiskt berätta att om glada nyheter från Kina där resandet i samband med nyårsfirandet nått 90% av prepandemiska nivåer. Det här påverkar väl inte Pandox direkt, jag tror inte de har så mycket fastigheter i Kina, men det säger ju något om aptiten på resande också. Rekordvinst rapporterade Ryanair tidigare i morse, även om den låg lite lägre än väntat. Så rejäl uppsving för den här sektorn. Hörrni, jag vill nämna också att förutom Creades handlas Fastpartner, MP3 och SBB ex utdelning idag. Det är en parentes, men är det rätt att sektorn delar ut pengar nu när vi ska in i den här befarade lågkonjunkturen?
Den analysen får man nog göra från bolag till bolag. De allra flesta bolag har ju trots allt stabila balansräkningar och solida kassaflöden som faktiskt ökade genomsnitt, eller kommer visa sig öka genomsnitt under 2022 och kommer fortsätta stiga 2023. Så jag tror att det är många bolag som har gott om utrymme att fortsätta dela ut pengar. Och det är också ett styrketecken att de har så pass högt självförtroende att jo då, här finns det utrymme. Så jag ska titta extra mycket på utdelningsbesluten här nu då i Q4-rapporten. Alltså. Men absolut. De här bolagen är solida. Jag tycker de ska dela ut om de kan.
Vill du flika in något, Magnus?
De med mycket bostäder tror jag kommer bli tufft att dela ut. Jag tror de flesta kommer dra ner kraftigt eller ställa in helt. De är ju väldigt känsliga tror jag. Just för de har låga yielder i beståndet och räntorna går upp, så de blir väldigt känsliga. Så där tror jag att de gör rätt att sänka eller kapa utdelning helt. Heba kanske behåller lite grann utdelning eller sänker en del. Men annars så tror jag det är nog få utdelningar från bostadsbolagen.
Vad annars ska vi snacka om? Vi kan väl nämna att Note som kom med rapport och som vi ska prata med längre in i programmet faktiskt ställde in sin utdelning trots att rapporten, åtminstone med första anblick, ser väldigt stark ut. Så en del vill vara försiktiga. Något annat ni spanar efter i rapporten? Vi har fått platser tror jag som enda fastighetsbolaget jag har sett. Du nämnde att Nivica också kommit med rapport. Några reflektioner från de två bolagen och vad tittar ni efter mer framöver?
Ja, men det var ju väldigt stark efterfrågan tycker jag. Att liksom Sveriges industri går ju väldigt bra. Det har man sett i rapporterna. Menar, fastigheter i grunden en avspegling av hur det går för landet. Så går det bra för näringslivet och Sverige, då ska det gå bra för fastigheter. Och det tyckte jag man såg i platser där också. Det är ju väldigt stark nettouthyrning och överlag starkt, men att det är då press på fastighetsvärdena efter att avkastningskraven kommer upp här. Och det tyckte jag Det var lite väl kraftig uppgång, jag tyckte jag såg när de hade en tabell på avkastningskraven, just att de har kommit upp rätt rejält i Göteborg där.
Och när de kommer upp, då ska värderingen på fastigheterna komma ner, ja, samtidigt.
De är väldigt känsliga för det. Man är sådana här kassaflödesmodeller, om man ändrar avkastningskravet. Det är bara liksom punkter som gör förändrar mycket.
Ja, och du är inne på rätt sak tycker jag, Magnus. Det är just fastighetsvärdena som vi får hålla extra koll på nu i Q4-rapporterna. Börsen handlar ju medianmässigt, tror jag, i de här bolagen med en substansrabatt på ungefär 30%. Så att börsen har ju redan tecknat in att värdena ska falla mycket då. Så då är det kul att se hur det blir i verkligheten. Då kan vi väl konstatera att just Platser visade ju en värdenedskrivning med 0,9% av fastighetsvärdet då. Och Nivica tror jag hade sänkt sina värden med 1,7%. Men jag menar, när börsen värderar de här med 30% substansrabatt, så förväntar de sig kanske värdefall på i runda slänga 15%. Så jag tror att det här är ju klart bättre än vad börsen har, så att säga, diskonterat.
Jätteintressant. Så vi har sett tecken på nedjusteringar, men de är väldigt, väldigt försiktiga helt enkelt.
De är väldigt försiktiga.
Är det inte önsketänkande från bolag? Kritiken skulle säga att bolagen inte är verklighetsförankrade, att man fantiserar med det, liksom värdena. Vad säger du till en sån?
Ja, man kan ju alltid vara skeptisk till allting, men jag tycker nog ändå att nu är det ju årsskiftesvärderingar. Så nu är ju de här externa värderingsinstituten är ju nu ännu mer noggranna än vanligt, skulle jag tro. Och jag tror Platser skriver i sitt vd-ord att nu har de använt två olika värderingsinstitut och dessutom pratat med branschkollegor och kommit fram till att det här är de värdena som är vår bästa bedömning just nu. Så jag tycker att det blir lite konstigt att fortsätta frågasätta det, så att säga. Så, och sen så tycker jag väl också att under slutet av 2022 så såg vi ju jättemånga bolag som sålde fastigheter. Det var ju Castellum, det var ju Entra, det var ju Corem, det var ju SBB med flera. Och den samlade bilden är ju ändå där att de har sålt ju fastigheter i närheten av bokfört värde. Ibland är det lite över och ibland lite under. Sen så kan man ju naturligtvis trixa lite grann med latent skatt och man kan skicka med lite hyresgarantier och annat, men breda bilden är väl ändå att de säljer de här fastigheterna i närheten av bokvärt värde. Så jag tycker att vi måste nog tro på det de redovisar ändå.
Om jag ändå ska vara den här tråkiga gnällspiken och säga, värdena står sig för fina fastigheter, för de bästa objekten, och det är de som byter ägare just nu. Det som är lite mer mindre attraktivt är svårare att prissätta, för att det görs inte lika mycket affärer där. Är jag inne på något då, eller tycker du att det...
Absolut, det är också en relevant fråga och jag har ju inte svaren så. Men jag tycker återigen, vi har ju sett så pass många affärer nu. Både så kallade trophy assets i mitten av städerna, men även Corem sålde ju en bredare portfölj. Och det är samma budskap att det säljs i närheten av bokfört värde. Så jag tror väl inte att... att det är någon jättestor skillnad på det som har sålts och det som inte har sålts, så att säga. Och sen så tycker jag väl ändå, det är också så pass många olika köparkategorier. Det är ju både fastighetsfonder, det är ju private equity, det är ju pensionsbolag, det är ju internationella Brookfield och Blackstone som är här och handlar. När det finns så pass mycket intresse så kommer det ju bromsa värdefallen. Det kommer inte falla så mycket. Det är uppenbart att det finns folk som vill ha exponering.
Men det är inte lätt att värdera heller nu. Det är ju väldigt många osäkra parametrar, kan jag tycka. Liksom både just med de här kraftiga hyreshöjningarna som är nu 11% vid årsskiftet. När lägger man in dem? Hur mycket har man antagit i sina modeller? Bara små förändringar av avkastningskravet gör jättestora förändringar i fastighetsvärdena. Så det är liksom, det är lite havetstormar där nu och man vet inte riktigt. Det kan diffa ganska mycket, tror jag, på olika fastighetsvärden, vad man antar och så. Viss osäkerhet, tror jag. Ovanligt hög osäkerhet.
Osäkerheten lever kvar, men vi tar med oss att det görs affärer där ute. Det är inte som finanskrisen där vi har en liksom upptorkad marknad, utan man gör affärer ofta till bra priser, så allt är inte tandagnisslan. Jag vill gå vidare i programmet och nämna den stekheta makroveckan som väntar. Där skriver Viktor Munkhammar om i dagens tidning. Bland annat kommer tre av de tyngsta centralbankerna med räntebesked. Fed som är först ut förstås på onsdag, och så har vi ECB och Bank of England. ECB är särskilt viktig för Riksbanken. Jobbsiffra i USA också på fredag. Jag tänkte ni är inte makrokommentatorer i första hand, men det här spelar ju stor roll för er bransch också. Och amerikanska räntor, nu ska Fed höja och de säger att de lovar att höja ännu mer och så vidare. Men amerikanska tioåringar ser ganska mjuk ut. Det verkar som att man inte tror på den här kompakta uppgången, vilket förstås är viktigt för analysen av sektorn. Några tankar i den här raden?
Absolut. Nej, men det är väl uppenbart att börs eller finansiella marknaderna inte riktigt har samma åsikt som Fed den här gången då. Det ska bli intressant att se vilka som har rätt, så att säga. Men jag tänker att ibland ska man väl bara backa lite grann och tänka lite större. Och det är väl ändå så att vi, oavsett om Fed kommer fortsätta höja lite grann eller om de har signalerat för stora höjningar, så det breda penseldraget är väl ändå att den värsta inflationen är bakom oss. De värsta räntehöjningsscenarierna är bakom oss. Vi börjar få mer och mer transparens i hur inflationen och räntan utvecklas. Och i takt med att den transparensen ökar så minskar ju osäkerheten då. Riskpremien åker ner och börsen börjar stiga generellt och även fastighetsaktier. Det är väl det som är, jag tror, det stora mönstret som vi ska missa. Sen så någon räntehöjning hit eller dit, det kanske inte är det som är det viktiga, så att säga.
Kan vi nämna att vi fick svensk BNP nu på morgonen. Faktiskt negativ, minus 0,6%, vilket är ett oroväckande tecken. För ett år sedan rekommenderade det i köp av Balder-aktien, ett tips som vi nu fått äta upp och beklaga. Magnus, du kommenterar det här helt kort. Balder gick ju bra, men möttes förstås av problemen i den här ombytta förändrade räntemiljön som har skett sedan vi skrev köptipset.
Just det, och det var jag som skrev köptipset, kan man ju tillägga.
Jag vill inte säga det.
Nej, det var ingen vidare rekommendation. Men då såg man ju inte den här kraftiga nedgången som kom. Jag tyckte jag var väldigt övervärderad på fastighetsaktien generellt för drygt ett år sedan där då. Men jag trodde inte att det skulle bli så djupt och att finansieringskrisen skulle bli så djup att det skulle torka upp så katastrofalt på obligationsmarknaden. Det trodde jag inte. Och då har man ju sett att värderingen har ju blivit extremt låg på Balder, ska jag säga. Från varit väldigt hög och nu ligger den på substansrabatt på 50%. Och det är den fjärde högsta i hela sektorn. Så Balder har gått från liksom väldigt älskad i sektorn till nästan hatad, ska jag säga, på den här nivåerna. När den är så pass låg värdering.
Det låter som att du tycker att den ser ganska intressant ut på,
ja,
den här värderingen.
Ja, på de här nivåerna kan jag tycka att när det är 50% substansrabatt då tycker jag att den ser billig ut. Även om det är runt 11 gånger vinsten.
När vi ändå snackar Balder, i fredagskväll skickade Moody's ut en uppdatering av sin process för att nedgradera Balder, kanske. Det här var lite svårt. Tydligen förlänger man den processen, eller man meddelade att man inte kommer att kunna sätta ner foten förrän i februari, alltså efter bokslutet ifrån Balder. Man skriver också att finansieringssituationen ser mycket bättre ut på flera håll. Man gjorde den här nya emissionen med AMF som var väl tagare där, om jag inte minns fel. Däremot så klagar man fortsatt på svenska fastighetskuckenmöddingen, eller vad vi ska kalla den, korsägande, ägarfrågor, ledningsfrågor. Så man är fortfarande lite vankelmodig kring Balder. Någon tanke kring det här utspelet från Moody's?
Moody's är tuffa, de är svårflörtade uppenbarligen. Men vi ska väl veta det, Moody's gör vi nu en liten skuggrating här. Det är väl inget formellt samarbete mellan Balder och Moody's längre. Kanske är det också så att det finns en liten konflikt där, så det är någon form av liten spänning mellan de här aktörerna, kan man ju ha med sig också då. Ja. Sen tycker jag väl i och för sig, vi pratade det här med korsägande, i min värld är det inte särskilt mycket korsägande, det är ju mer att bolagen äger aktier i varandra några om, men det är ju inte något korsägande så att de håller på att hjälpa varandra på något sätt, utan det är mer delägande skulle jag kalla det för. Så. Ja. Och sen så tycker jag också man måste skilja på eventuella problem och komplikationer på ägarsidan och på vad som faktiskt händer i fastighetsmarknaden. Man får inte blanda ihop de där grejerna. Det kan finnas lite problem på ägarsidan. Vi har ju några uppenbara namn som har haft lite problem med belåning. Men jag menar fastighetsbolagen i sig, fastighetsbranschen i sig, där har vi faktiskt ingen kris. Kassaflöden rullar på och balansräkningen är generellt sett starka. Så får skilja på de där grejerna.
Jag till och med tillägga att Balder var kund hos Moody's men slutade med det eftersom man ansåg sig inte få rättvis behandling. Jag minns inte detaljerna.
Ja, men jag minns att det var någonting var det med det där.
Hörrni, när vi ändå snackar korsägande, i bilbranschen så kör man korsägande på en, också på en hög nivå. Jag vill bara nämna att japanska Nikkei rapporterar att Renault vill påstås vara på väg att minska sitt ägande i Nissan. Tanken är att de ska äga lika mycket hos varandra. För övrigt har rapporterats nu på morgonen både att Toyota och Nissan sett försäljningsminskningar i december. Med det sagt, klockan är 9, dags att gå till Börsstudio 2 och Anna Stjernqvist.
Ja, Stockholmsbörsen öppnar svagt neråt som vi ser, ner 0,5%. I toppen ser vi H&M gå mot strömmen och lyfta 1,5% ungefär. Backade ju 4% på rapporten i fredags och idag har aktien fått flera höjda riktkurser samt en köprekommendation av Deutsche Bank. Ser även Telia går svagt mot strömmen och i botten SBB som backar 2%, även Nibe och Kinnevik. Note som ni ska prata med om en liten stund har ju kommit med starka siffror som var i linje med bolagets egna prognoser och aktien handlas upp 3%. Balder som ni har pratat om precis i studion backar 2% men har ju lyft då 17% i år. Det är även BioArctic som handlas ner ungefär som börsen idag och deras partner Eisai har nu fått prioriterad granskning i Japan av sitt läkemedel Lecanemab. Dometic som backade 7% på rapporten i fredags backar ytterligare 1% idag. Styrelseordföranden Fredrik Kappelen har där köpt aktier för 1 miljon kronor och Pareto har även sänkt sin riktkurs för aktien till 70 kronor. Autoliv däremot rusade ju 10% på sin rapport förra veckan och har idag fått en sänkt rekommendation till behåll av Morningstar. Och med undantag då för H&M och även JM som fått en köprekommendation av Kepler så har det kommit en del sänkningar idag. Castellum sänks till undervikt av JP Morgan. Morgan Stanley sänker även Sinch till undervikt och den aktien ser ut att handlas ner 6% efter den senaste tidens uppgångar. Och Hexpool har även fått en sänkt rekommendation till behåll av DNB. Men överlag ganska så små rörelser neråt. Noterar även att oljepriset faller tillbaka svagt inför onsdagens räntebesked från Fed och även torsdagens OPEC plus-möte.
Stort tack Anna. Många bollar i luften här när man jobbar i en tv-studio. Nu tänkte jag att vi ska nämna H&M kort. Vi ska prata om Renewcell snart, Magnus, som du har skrivit om apropå den här hållbarhetstrender där man vill göra om kläder och fiber. Det ska du få berätta om ännu mer om. Men jag lurar lite på H&M som nu justeras upp av banker, stiger på börsen efter sin rapport. Egentligen är det ju helt fel. Kritiken är ju att affärsmodellen är slit och släng och lite föråldrad. Någon reflektion över det?
Ja, det är, jag har svårt att se varför den aktien ska gå upp faktiskt. Med tanke på den här svaga rapporten som var och den trenden som är just mot hållbarhet.
Min andra reflektion, det andra man kan fundera på och som vi ska prata om strax är aktieutdelning när man går in i svåra tider. H&M har ju en strukturell utmaning oavsett hur optimistisk man vill vara. Men delar i alla fall ut och köper väl tillbaka aktier också.
Precis. Ja. Nej, men jag skrev ju om det förra veckan där just de sammanställde H&Ms utdelningar de senaste 5 åren och de har ju delat ut lika mycket som de tjänat. Och jag tycker det är lite konstig strategi faktiskt med tanke på de utmaningar som är i industrin. Att det här är ett bolag som verkligen skulle behöva investera i sin rörelse just mot hållbarhet, förnybara material, e-handel inte minst, digitalisering, stärka varumärket. Istället så delar man ut alla pengar. Det, jag tycker det är jättekonstig strategi faktiskt. Och ja, de senaste åren har de ju, Stefan Persson har ju erhållit, eller de har ju delat ut ungefär 50 miljarder då. Så det har varit, ja, jag tycker det är ohållbart mycket.
Ohållbart, men en intressant fråga i alla fall. Och Magnus, jag har glada nyheter till dig och det är att Johannes Lind Widestam är med oss på telefon. Han är vd för Note som till skillnad från många andra bolag, väljer att inte dela ut pengar och mälla sig lätt i rapporten. Johannes, roligt att ha dig med. Du ska få berätta om kvartalsrapporten snart, men hur har du resonerat i utdelningsfrågan?
Men vi är ett bolag i stark tillväxt och tillväxt driver en del rörelsekapital. Vi investerar väldigt tungt i vår egen produktionsapparat samtidigt som vi försöker förvärva något bolag om året. Det gör att vi tycker att vi behöver kapitalet för att finansiera vår verksamhet, och vi tycker att vi förvaltar kapitalet på ett väldigt bra sätt internt. Så att vi känner att vi adderar väldigt bra aktieägarvärde genom att fortsätta den resa vi är på väg in i. Man ska komma ihåg att vi har ju faktiskt tredubblat verksamheten på de sista 4 åren, så att det kräver en del kapital för att komma dit, och vi tror att det är rätt strategi.
Jätteintressant, men det är inte en försiktighetsåtgärd alltså. Det är inte så att ni ser tuffare tider och väljer att hålla inne på utdelningen av det skälet.
Nej, jag skulle säga att blir det lite svagare tider, då kommer vi sannolikt ha ett väldigt starkt kassaflöde, för det skulle ju i så fall bromsa vår tillväxt. Nu ser inte vi riktigt det framför oss då, utan vi ser väl att det här året också kommer att vara ett väldigt starkt år då. Vilket kanske låter lite, ska man säga, icke tackkänsligt med tanke på den ekonomiska verklighet vi går in i. Men jag har ju sagt det förut, jag säger det igen, att lite svagare konjunktur kommer gynna vår försäljning på kort sikt, i och med att vi har så stora volymer som vi inte har kunnat leverera ut på grund av den halvledarproblematik som har rått de sista, säg, 6 kvartalen.
För en del branscher har det blivit problematiskt att man har haft en brist och sen plötsligt har det liksom svällt ut eller vält ut halvledare väldigt fort, och det kan leda till prisförändringar eller ändrade konsumentbeteende. Ser du några problem i det här flödet, och utveckla gärna liksom bilden av halvledartillgången resten av året?
Ja, men tittar man på halvledare, det är en jäkla intressant fråga. Jag satt senast i fredags ihop med Arrow, den största globala distributören av komponenter. Och vi kan ju konstatera att på till exempel konsumentelektronikstorlekar, till exempel till mobiltelefonerna, att där är problematiken i stort sett över. Tittar vi på det vi kallar för industriell storlek och industriella typer av halvledare, ofta lite äldre designade produkter, där råder fortfarande problematik. Den har ju blivit lite mindre, så man kan väl säga att vi har kommit, vad ska vi säga, en gissning halvvägs ur krisen, men halva krisen är kvar. Det innebär att vi på vissa typer av komponenter fortsatt ser ledtider på mot ett år då, på nya order. Och det är problematiskt, så att vi kommer se en ganska tajt situation, skulle jag bedöma, första och andra kvartalet. Sen är min bedömning att den kommer vara betydligt bättre, men första halvan av året kommer vi se vissa utmaningar. Men vi har hanterat den rimligt väl hittills då. Vi lyckas få ut de volymer vi tycker vi som är skälet, och vi jobbar aktivt ihop med våra kunder och leverantörer på att lösa de problemen så effektivt vi kan. Vi tycker vi har hanterat krisen rimligt bra som hittills.
Ska vi säga några ord om rapporten också? Det är ju faktiskt därför du är med oss.
Men varför inte? Nej, men det är en fantastisk rapport. Det är vårt klart bästa kvartal någonsin. Vi nådde vår milstolpe 1 miljard första gången någonsin då. Och vi ser väl egentligen att det liksom, vi tar nya positioner hela tiden. Förra året vid den här tiden, då nådde vi över 800 miljoner. Nu nådde vi 1 miljard. Vi ser väl att det är den nivån vi kommer börja bygga på. Jag har visat några grafer för de som följer oss, att vi hoppar ju liksom inte tillbaka, utan vi fortsätter ju också med att guida för att vi kommer vara över miljarden i Q1 och över 4 miljarder på helår. Nu kan man tycka att vår guidning är lite försiktig, vilket jag tycker är rimligt att göra med den situation vi ser då. Men man ska ändå komma ihåg att vi ser ändå en ganska hyfsad tillväxt för året, och ser vi till våra orderböcker så är de betydligt högre än vad vi guidar för. Så att, men som sagt, det är ett år där en viss försiktighet bör råda, så att vi vill inte gå ut för högt då. Vi har ju en tendens att inte överguida heller, utan vi gillar att ligga ganska försiktigt med våra guidningar.
Under promise och over deliver heter det på svengelska. Grattis till att ni rapporterar idag, ensamt rapporterande större bolag. Det uppskattar vi som jobbar med att återge vad rapporterna handlar om. Är det ett medvetet val att flytta rapporten för att vara själva?
Ja, vi konstaterade att vi hade valt en dag när alla andra också verkade vilja rapportera, som var i fredag, så då valde vi redan i december. Det fångades inte upp så fint från media dock då, men att lägga den idag där vi kände att vi skulle få vara lite mer ensamma istället. Vi tyckte vår rapport förtjänar att få vara lite mer rampljus. Det var så vi tänkte.
Tycker vi är med. Härligt att du får lägga ut texten här i DTV. Avslutningsvis, samma fråga som alla får som jag pratar med. Den svenska kronan stör privatpersoner. Hur påverkar den er, och hur ser du mer principiellt filosofiskt på den svaga kronkursen?
Men för oss är kronan ett litet problem. Man kan ju konstatera, de som läser vår rapport lite mer noggrant, vi har ju redovisat en valutakursförlust som är en omräkningsförlust på kanske 12 miljoner för helåret 2022 då. Och vi hade gärna sett en valutastabilitet, och den blir ju högre om vi skulle vara med i euron, för då skulle halva vårt beroende av andra valutor försvinna, för då skulle vi vara i samma valuta som är vår största handelsvaluta utanför svenska kronan då. Så för oss hade det varit bra. tillförlitlighet och trygghet och enkelhet är något vi gillar i våran bransch. Valutakursklausuler som vi har i våra kundkontrakt tenderar alltid att vara lite trubbiga, men det är det bästa vi har. Så vi tycker väl att ur notperspektiv hade en euro varit betydligt mer gynnsam för vår verksamhet.
Jättebra, där har vi rubriken. Notes VD välkomnar eurointräde. Avslutningsvis då, löner är en annan, löner och inflation är en annan stor fråga. Har du någon spaning inför avtalsrörelsen?
Du borde nästan kasta in en brandfackla i en ganska svår situation, men vi gillar egentligen, vi tycker svenska näringslivet och även fackföreningar har kommit ut med någon form av rimliga, ska man säga, lönebildningsförväntningar. Nu vet vi att de brukar alltid vara en bit ifrån varandra innan avtalsrörelsen börjar egentligen, men vi ser ju inte de extremsituationer som vi kanske sett i kanske England och USA och andra ställen där man har betydligt högre förväntningar på löneökningar. Så ja, utan att säga mer än så tycker jag att det verkar vara man har ganska rimliga förväntningar utifrån båda parter.
Trevligt att höra, trevligt att pratas vid. Kom till studion nästa gång, kan vi snacka ännu längre. Johannes, stort tack för det här samtalet. Får mig att tänka på Balder, apropå utdelningen. Nu väljer man ju inte att slå på utdelningen på grund av konjunktur och ro, utan man vill återinvestera pengar och hantera dem. Några reflektioner från din sida, apropå om vi skulle ta utdelningsfrågan till fastighetssektorn?
Ja, precis. Nej, Balder har ju aldrig delat ut en krona. Eller det var länge sedan i alla fall. Och det vill jag, egentligen tycker jag det är ett styrketecken också, för det visar ju då att bolaget har, som vi fick lära oss nyss, då, att det finns så pass mycket intressanta investeringsmöjligheter i bolaget. Då ska man inte dela ut då. Så jag är ju ingen fan av utdelningar av just det skälet. Men då, sen är det väl det andra, när ett bolag väl har tagit beslutet att dela ut, då blir det plötsligt ett svaghetstecken att plötsligt inte kunna dela ut det. Så man får väl se det från varifrån de kommer, så att säga.
Intressant det, också, om man är tillväxt eller förvaltande.
Ja, precis. Men generellt sett, låga utdelningar har jag inga problem med, inga utdelningar har jag inga problem med, för då visar det att bolaget kan växa och skapa aktieägarvärde den vägen.
Mm. Och alla läsare vet ju att Magnus är en utdelningslover, även om man inte vill se det kanske i H&M. Just precis.
Nej, men Balder har ju verkligen visat att hur kraftfullt det är om man inte delar ut. Alltså om man har en hög avkastning på kapitalet i rörelsen, så blir det ju enormt kraftfullt om man inte delar ut och återinvesterar istället på en sån här hög avkastning. Jag tror de har haft 25% i snitt på 10 år i avkastning på eget kapital. Så det blir enormt. Men det har också gjort att Balder har blivit extremt stort. Den här att de har kunnat återinvestera så mycket, och de har ju skulder på 100.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
30 miljarder, alltså som ett litet land. Så det är ju också liksom, det är ju det som Moody's tror jag hänger upp sig på, att de är en väldigt stor skuldportfölj. Så det gör att det har blivit ett extremt stort bolag, och kanske man ser lite nackdelarna av det nu.
Tillägga, Erik Selin har ju försvarat sig lite grann mot Moody's kritik i Svenska Dagbladet. Vi är ju ledsna för att han inte vill prata med oss direkt, sånt i livet. Då säger han att de inte delar ut, han lyfter fram det som ett faktum, att det är ju liksom finansiellt stärkande förstås. Yeah. Intressant det här problemet att bolaget är för stort också. Det har vi också pratat om här i studion tidigare. De föreslog en klyvning av Balder.
I bostadsdelen tillbaka till där det en gång startade kanske.
Från fastigheter till återvunna kläder. Och du skriver ju om Renewcell idag, som uppenbarligen är framtidens melodi, eller skulle kunna vara framtidens melodi. Den som har skarpa ögon ser återvinningsprocessen i grafiken där nere, där man mal ner och väver om kläder på något sätt. Skapar ny bomull istället för att odla hela tiden.
Mm. Ja, det är ju helt ohållbart att inte återvinna kläder. Vi har ju återvunnit papper i 30 år. Det finns ingenting som säger att vi inte kan göra det med kläder. Det är ju bara 1% som kläder som återvinns. Så det här måste branschen ändra totalt, tror jag, de kommande 10-15 åren här, till att det blir liksom recycled kläder. Och det, jag tror det är just Renews eller en av de få som håller på med det här och har patent på det. Och har börjat bygga ut det nu ordentligt där och på gång och få bra snurr på det.
Kan vi inte till H&M:s försvar säga att bolaget är väl stor ägare och investerare?
Ja, största ägare. Ja, det är de.
Hur är viktig ägarbilden när du har gjort din analys och landat i köp? Är det ett plus att man kan ta in pengar lite lättare?
Ja, men det gjorde de i oktober när det såg som allra mörkast ut på börsen där. Då lyckades de ta in 160 miljoner, så det är ju ett styrketecken. Och det gick väldigt snabbt faktiskt också att sätta den. Så det finns ett stort intresse för det här, både bland institutioner och bland de befintliga ägarna. Så det, jag tror att... Och jag menar, H&M har ju sagt att de som siktar på 2030 ska de bli totalt förnybart. Jag vet inte riktigt om de kommer lyckas med det, men det är bara en aktör i modeindustrin som måste bli totalt alltså recycled kläder. Och det, jag menar, produkterna skulle kunna bli knapphetsbesatta om många aktörer vill ha den här produkten. Visst, riskerna är jättestora, men, och de är väldigt tidigt skede fortfarande, men det, potentialen är stor, som jag skriver där.
Jag reagerade på att man snackade om ett marginalmål på 30%. Nu det blir ju lite av ett uppstartsförhoppningsbolag det här, det är svårt att veta. Det här 30%-målet, hur realistiskt är det?
Ja, när jag skrev om dem för 2 år sedan där, när jag tyckte börsvärdet var alldeles för högt, 7 miljarder då, nu är det 3 miljarder, då tyckte jag att det var väl... högt målet då, men det verkar som pratar med CFO:n och de är väldigt konfidenta med det här. Och de tittar på andra massaindustri som brukar nå de här målen, och de har ju som sagt nya maskiner nu, så de verkar kunna nå det. Men man måste ju upp volymer, det är ju en stor, det är alltså skaleffekter i det här, så man måste upp i ganska höga volymer för att kunna nå de här marginalerna då.
Ja, jätteintressant. Konkurrens då? Finns inga andra som gör det här i dagsläget?
Nej, de säger själva att de inte finns. Men jag hörde att det fanns någon i USA som har börjat med det här. Men det är väldigt tidigt skede fortfarande. Det är en sak som är klar. Och de har ju patent då, som sagt. Då. Så, ja, det finns stor potential, men också stora risker. Då. Det är väldigt kapitalkrävande verksamhet då, som man måste... Det kanske kräver några nya emissioner till innan produktionen är fullt utbyggd. Mm. Kommande åren då, så man får, det är ett långsiktigt case då.
Ett långsiktigt case, precis som fastigheter som vi ska se på långsiktigt. Jag tänkte vi ska titta på en av dina 4 grafer som visar just värderingen, stor skillnad i tillgångarnas värdering och värderingen på börsen. Du kan väl guida oss igenom vad vi ser och vad den där cirkeln är längst till höger.
Ja, precis. Nu har cirkeln hamnat lite snett där, ser det ut som, i vart fall från mitt perspektiv. Men den här grafen visar hur bolag, det här visar genomsnitt för de nordiska fastighetsaktiebolagen på börsen då. Och den ljusa linjen visar hur substansvärde har växt kvartal för kvartal, år efter år. Och sen mörka linjen är ju börskurserna för nordiska fastigheter då. Och de där linjerna korrelerar naturligtvis med varandra över tid. Men emellanåt så blir det ju uppenbara felprissättningar och...
Åt båda hållen.
Ibland blir börsen överdrivet positiv och ibland blir den överdrivet negativ, och det kan man ju hålla koll på då. Men längst ut till höger då så ser vi ju att börsen har ju, tycker jag, överreagerat kraftigt neråt då. Det är ett stort gap mellan de här kurvorna, och det där gapet kommer ju slutas, är jag alldeles övertygad om. Frågan är bara hur fort det går och när, men det håller ju på att slutas just nu. Och visst kan... substansvärdena behöver justeras ner lite grann, det vill säga den ljusa linjen ska ner lite grann. Men jag tror att det här gapet huvudsakligen kommer slutas genom att börskurserna fortsätter upp då, i takt med att det visar sig att det inte är fullt så blodigt som börsen trodde att det skulle vara när vi var under sommaren 2022. Sedan dess har ju börskurserna börjat takta upp, och jag tror att den här mer positiva trenden kommer fortsätta helt enkelt då.
Sur Pelle Mellqvist skulle säga att det inte bara handlar om värderingar utan det handlar om att kreditmarknaden har varit så orolig och igentorkad. Alltså man kan ha ett visst värde, men så länge du tror att det blir problem med finansieringen så kanske det blir en viktig förklaringsmodell i den här. Du nickar, Magnus, så jag har lite stöd här.
Ja, ja, men så är det. Det är ju en finansieringskris där.
Ja.
Det är inte liksom någon operativ kris, men industrin går jättebra och våra myndigheter går bra som sitter i lokalerna. Det är liksom inte en operativ kris på det sättet. Och liksom operativt är det jättebra med höjda hyror på 11%. Det kallas ju real estate av en anledning, alltså att man kan höja hyrorna med inflationen. Så det är ju väldigt gynnsamt för fastighetsbolagen då. Men det är ju en finansieringskris som du var inne på här.
Och jag skulle säga att börsen har i vart fall diskonterat en finansieringskris, men vi har inte upplevt att den har kommit riktigt ännu. Och om man tittar på de här spreadarna på obligationsmarknaden så gick ju de kraftigt upp under 2022 då. Men nu har de ju senaste 3 månaderna börjat faktiskt trenda neråt då. Så jag tror att den här risken för den här riktiga finansieringskris börjar ju successivt avta nu. Och det har ingen väl ihop med det vi pratade om tidigare, att vi får mer och mer transparens i vart inflationen är på väg. Hur tänker centralbankerna? Och i takt med att vi får mer klarhet i det där, då kommer spreadarna fortsätta falla och då kommer risken för en riktig då finansieringskris minska. Och i takt med det så fortsätter börskurserna upp. Så jag tror att allt det här hänger ihop då lite grann.
Jätteintressant. Vi ska ha flera bilder kring värderingar i fastighetssektorn att gå igenom. Men vi ska ta en kort paus och gå till Anna Stjernqvist i Studio 2 för en börsuppdatering.
Ja, på det stora hela så ser det fortsatt ganska så oförändrat ut på Stockholmsbörsen som backar då 0,5%. I toppen fortsatt H&M som är upp närmare 2% nu efter köpråd av Deutsche Bank. Och så har vi även fått ett avslut i Sinch som backar ganska så ordentligt 8,5%. Och det är efter att de har sänkts då till undervikt av Morgan Stanley. Note har fortsatt upp, stärks 4,5% på sin rapport. Ser även att Renewcell rusar 12% på DI:s köprekommendation. Eltel tillhör också dagens vinnare och stärks 4% och de har tecknat ett avtal i Norge som är värt mellan 180 och 200 miljoner norska kronor. Ser även att JM stärks närmare 1% går mot strömmen då efter en höjd rekommendation till köp av Kepler Cheuvreux. Balder fortsätter ner 4%, det gör även Castellum som fått en sänkt rekommendation till undervikt av JP Morgan. Och så är det då flera bolag eller aktier ska jag säga som faller efter sänkta rekommendationer. Även Balco har fått en sänkt rekommendation av Carnegie till behåll men handlas nu i sidled. Och så ser vi även att Corem handlas ner 8,5%, ungefär lika mycket som Sinch och det utan några kända nyheter än så länge. Men ganska så försiktigt neråt fortsatt här på Stockholmsbörsen.
Ja, stort tack för det. Vi är lite förvirrade här i studien över om man ska kolla på dels är jag fascinerad över Castellum, JP Morgans sänkta rekommendation och dels, ursäkta att jag tittar ner i skärmen, dels undrar jag vilken Corem-aktie man ska titta på. Kan vi det här på rak arm? Är det B som är mest omsatt?
Eller? Det är den jag tittar på alltid.
Ja. Mm. Så där, det kan förklara lite variationen här. Castellum gillar du, va? Du delar inte JP Morgans, utan du har läst JP Morgans analys.
Nej, jag har inte läst argumenten. Nej, men jag tycker Castellum är ett bra case. Den handlas med 40% substansrabatt och bolaget gör ju allt de kan för att minska risken för nedgraderad rating.
Du ställer in utdelningar bland annat.
Vilket jag egentligen inte tror de hade behövt, men det är en extra säkerhetsåtgärd för att inte ens komma i närheten av en sänkt rating då. De har ju också sålt en hel del fastigheter i november, december, fick loss mycket eget eller mycket likviditet där. Jag tycker bolaget tydligt har kommunicerat att kommande förfallen av obligationer har de redan täckning för, så att säga. Och mer fundamentalt, det här är ett bolag, vad äger de då? Jo, kommersiella fastigheter i bra städer, i städer som växer, med de här KPI-skyddade hyreskontrakten. Så att nu när vi är inne i januari så kommer ju hyran automatiskt justeras upp i runda slängar 11% jämfört med förra året då. Och vi har gjort en hel del bedömningar och beräkning här och vi ser framför oss en rimligt stabil utveckling vad gäller kassaflöde per aktie för det här bolaget. Så att, och sen vet vi också då, skulle bolaget behöva göra en ny emission så vet vi att det finns en ny huvudägare här som jag misstänker gladeligen vill stoppa in mera pengar. Så vi behöver nog inte vara oroliga för att, att en ny, eventuell nyemission inte skulle bli täckt, så att säga. Så jag har ju väldigt svårt att se att den där aktien ska, ska gå annat än uppåt från den här nivån.
Jag ställer mig i ett fantastiskt välskött bolag. Ägde du och gillade det här innan Akelius kom in, eller har liksom Akelius entrén förändrat din syn på Castellum?
Inte på grund av Akelius person eller liksom Rutgers person, men det faktum att det kommer in en ny ägare skapar stabilitet då. Och det faktum, om vi nu kallas Akelius för smart money, har ändå suttit på en stor påse pengar under ett års tid och väntat på läget, och det här är uppenbarligen ett bra läge, tycker han eller tycker de. Det tycker jag i sig är en, det är ofta bra att repetera vad de här smart mannen gör helt enkelt. Så det tycker jag.
Han gick in på 115 spänn och nu står aktien i 150, så det
ganska smart.
So far so good, precis.
So far so good, ja.
Mycket intressant. Jag vill fortsätta vara sur och negativ och säga att jag tror inte riktigt på de här 11%s höjningar. Vi går ändå in i någon slags konjunkturavmattning. Jag tror att det blir en förhandling. Mm. Är det inte lite för lätt att dra till med att det står i kontraktet? Det blir 11%.
Naturligtvis, ett kontrakt är bara ett kontrakt. Blir det verkligheten, om verkligheten inte tillåter det, så klart att det blir en förhandling. Men jag har pratat med jättemånga bolag om det här, och jag får budskapet att vad gäller lager, logistik, kontor, så är det hittills väldigt små problem. Hyresgästerna går ju med på det här av det skälet att hyreskostnaderna är ju ofta en väldigt liten andel av en total bolags kostnad helt enkelt. Så det är ju uppenbarligen ingen issue, och vi har ju också sett exempel från övriga Europa som ju mer har de här höjningarna löpande under året och inte oktober som Sverige har då. Och där har vi heller inte upplevt några problem. Samma budskap från Danmark som har också den andra modellen då. Jag kan dock känna en viss oro för hur det ska gå med just alltså retail-hyresgäster som kanske har lite tunnare marginaler, inte samma överlevnadsförmåga. Där kan det nog bli en del issues. Men det måste jag dela. Jag var ju rest i Norge här i veckan, var i Trondheim och träffade en av de större shoppingägarna i Trondheim. Och har ju också där skickat ut hyresavier med KPI-justerade hyror. Och där var det ju en hyresgäst i hela shoppingcentret som hade åsikter om det här. Och den debatten blev visst rätt kortvarig, så även den hyresgästen gick med på det här. Så jag tycker även vi får en hel del signaler från verkligheten att det här rullar nog igenom.
Några tankar, Magnus?
Nej, men jag håller med. Jag tror att det är för handel, och det har ju vi skrivit en del om. Linnea Bolt har skrivit om just det, liksom Gamla stan, och vi ser just handeln som sitter i butikslägen får 11% där, och börjar precis resa sig nu efter coronakrisen här. Jag tror att där kommer det bli väldigt tuffa förhandlingar just på handel. Jag tror bostadsrättsföreningar har ju ofta mycket handel, restauranger och så i botten där. Där tror jag det kommer bli svårt att få igenom 11% rakt av. Jag tror att de som äger kontor och alltså myndigheter och så, där kommer det inte vara något problem att få igenom de här överlag, 11%. De lägger in det i sina budgeter. Företagen kan föra över höjningarna på sina kunder överlag. Men det kommer vara de som har handel, tror jag kommer vara jättetufft att höja 11%. Och där kommer det bli förhandlingar, nya kontrakt kanske.
Positiva signaler på det stora hela, men med ett stort frågetecken över handeln helt enkelt. Mm.
Och handel utgör en väldigt liten del av det totala fastighetsvärdet, både på börsen och utanför. Så att, ja, det är liksom heller ingenting som kan förstöra för hela sektorn, ska jag säga.
Och mindre blir den, skulle man kunna säga, om man vill vara krass med tanke på utvecklingen som det ser ut just nu. Hörrni, vi går tillbaka till det här grafsjoket som vi började med. Vi tittade på en graf om värderingar. Vi har en annan som visar på de lägsta price-book-värderingarna sedan finanskrisen. Jag hoppas den här grafen inte har samma problem som den förra, att det var fel.
Nej, precis. Den här visar också tydligt då bara börskurs i förhållande till bokfört värde, genomsnitt för de ungefär 10 största bolagen. Dagens värderingsnivå har ju väldigt länge sedan vi såg lika låga värderingar. Det var ju faktiskt i finanskrisen med Lehman Brothers-kraschen 2008-2009 vi var nere på de här nivåerna. Då hade vi ju en riktig finanskris som i och för sig löste sig, och då börskurserna repades efter det. I min värld så har vi inte en finanskris nu, utan vi har ju en inflationsoro, ränteoro, potentiell recession. Men det är ju inte i närheten av samma problem som då. Ändå handlas aktierna lika lågt. Så jag tycker att det här är ganska extremt budskap man får när man tittar på den här grafen.
Ja, och väldigt stora skillnader mellan bolagen kan jag tycka. Men när Balder handlas med en rabatt på 45% och Gorem som har 67% och Sagax är här premie på 154%, så det är väldigt stor skillnad mellan olika bolag hur marknaden ser på dem.
Ja. Men det är lätt att förstå den, för det är ju de här finansbjässarna, kan man lägga Ilja Batljan till det misstrodda gänget Rutger Erikselin. Sagax däremot, kan vi säga några ord om Sagax? Fortfarande väldigt, väldigt underlig värdering kan man tycka med substanspremien.
Ja, och jag tycker kanske inte att den är så underlig, men då jag tycker man ska tänka så här. Det är ju inte ett fastighetsbestånd vi köper in oss i, utan det är ju en organisation, en fastighetsorganisation som kommer att fortsätta investera, förvärva. Så att det är ju inte dagens kassaflöde eller dagens bestånd vi köper in oss i, det är ju morgondagens organisation och bestånd och kassaflöden vi köper in oss i. Och Sagax har ju en bevisad förmåga att växa. Och nu växer de ju inte bara i Norden utan även Spanien, Nederländerna, Frankrike. Och då är ju tillväxtmöjligheterna enorma. Så att jag tror ju att det är fortsatt så att
det är väl samma sak på Balder. De har också bevisat att de kan växa. Så det är väl, där måste man också köpa in på morgondagens bestånd. Och de handlas på 45% rabatt. Så det borde väl vara lite samma sak där.
Enig. Ja. Jag tror att Balder är också en bra aktie från den här nivån.
7% direktavkastning på Sagax D. Det som förut var preffen. Brukar jag alltid tjata om här i sändningen. Några tankar?
Henrik Mittelman också. Jag vet. Ja, men det måste ju vara väldigt hög. Men samtidigt, de rör sig ju väldigt. Jag håller på mycket med preffar på mitt andra jobb där tidigare. Men de är ju väldigt volatila. Helst vill man ju få liksom 7% som en obligation. Men de här preffarna följer ju aktierna väldigt väl. Mm. När börsen går ner så går ju preffarna ner väldigt kraftigt. Man får en volatilitet i de här instrumenten som jag tror många inte gillar. Man vill ha en säker tillgång, men man får en tillgång som rör sig med börsen. Det är väl nackdelen tycker jag med de här preffarna.
Hög direktavkastning för den som har stark tarmkapacitet. Att du sover gott om natt-tarmkapacitet är inte rätt ord. Men ni förstår vad jag menar. Klara, inga magsårsanlag. Vi går vidare till nästa graf. Så slipper jag prata om mina läkemedelskunskaper. Hörrni, vad ser vi här?
Den här är intressant tycker jag som grafnörd. Den här visar ju börskurs i förhållande till kassaflöde. För man kan ju ifrågasätta de här värderingarna då. Då kanske man inte tycker att börskurs i förhållande till fastighetsvärde eller bokvärde är intressant. Men den här visar ju då börskurs i förhållande till kassaflöde. Och kassaflöde går ju faktiskt inte att fuska med. Det är ju vad det är så att säga. Och då framträder ju ungefär samma bild här. Att värderingen har ju fallit dramatiskt då. Och vi är ju nu nere på kassaflödesmultiplar som är attraktiva ur ett historiskt perspektiv. Då. Och då ska vi också ha med oss, om man tar lite finansiell teori på det här, så belåningsgraden för bolagen längst ut i höger i grafen är ju faktiskt lägre än vad den varit historiskt. Så finansiella risken är just nu lägre i fastighetsbolagen än vad historiskt. Så det borde ju tala för en högre multipel. Men här har vi nu en multipel som är i linje med historiken. Så det här tycker jag också är...
Men belåningsgraden är lägre, men räntan är också högre. Så att även en lägre belåning kan väl antas vara mer problematiskt i det här läget, eller?
Ja, det är korrekt. Det är naturligtvis, de har fortfarande lånat många miljarder kronor och räntan är på väg upp då. Men vi räknar mycket på det där och vi kommer fram till att bolagen kommer faktiskt medianmässigt växa kassaflöde per aktie 2022 jämfört med 2021. Och enligt våra bedömningar så kommer kassaflödet vara rimligt stabilt 2023 jämfört med 2022. Några kommer fortsätta växa kraftigt, några kommer minska kraftigt. Men medianbolaget kommer vara rimligt stabilt så att säga. Så även på kassaflödesmåttmätt så är det här en stabil sektor. Den kommer fortsätta mata på ganska bra.
Kassaflödesspaning från dig, Magnus?
Ja, kassaflödet framöver kommer ju vara mycket svårare, mer liksom svårprognostiserat tror jag. Det är liksom inte samma som det varit de senaste åren, utan nu blir det svårt att veta hur slår räntorna igenom, vilka räntebindningar ligger, hur påverkar hyrorna. Det är svårt att ge prognoser tror jag, kommande 2023 och 2024 då, beroende på vilka bestånd man har, hur räntorna utvecklas, hur mycket man kan höja hyrorna. Så det är lite svårt att veta. Så man kan inte säga att så här blir kassaflödet i år, tror jag. Utan det är ovanligt högt, eller ovanligt svårt att lägga prognoser, ska jag säga.
Håller du med?
Jag håller med om att det är lite svårare än vad det brukar vara, är det nog. Men samtidigt, fastighetssektorn, det är ju lättare i fastighetssektorn än i andra sektorer. För här har vi ändå inlåsta hyresintäkter och rimligt bra transparens även på räntenivån. De har ju bundna räntor helt enkelt. Så jag tycker att transparensen i den här sektorn är ändå högre än genomsnittet för börsen då. Sen får vi hålla koll på just, ofta är de här, även om det är låsta marginaler, så är ju ofta det här Stibor-golvet rörligt då, så att det beror ju naturligtvis på vad som händer med Stibor och vad som händer med Riksbankens fortsatta räntepolitik helt enkelt då. Men så där jättemycket fel tror inte jag vi kommer ha, så jag upprepar mitt budskap. De här bolagen kommer prestera ungefär samma kassaflöde 2023 som 2022 då.
Jag tycker en viktig grej man glömmer bort med kanske med fastighetsbolagen, det är att de jobbar med höga bruttomarginaler, alltså driftskostnaderna är liksom i förhållande till hyrorna är ofta liksom 60-70%. Så om man tittar på andra bolag så är det 60-70% bruttomarginal, eller driftnettomarginal brukar branschen kalla det då. Så det är liksom, höjer du intäkterna med 10% och har kostnaderna 30% av det. Och så höjer du kostnaderna med 10%, då får du en väldigt stor skalfördel där. Och det påverkar ju då driftnettot väldigt bra. Och det kompenserar mycket för de här höjda räntorna. När jag liksom sitter och modellerar till exempel Castellum, så ser man att det ändå får en skaleffekt där, för att de jobbar med hög bruttomarginal. Tycker jag är intressant, som man inte ser så ofta.
Vi kanske leder oss in i den avslutande grafen som handlar om just det långsiktiga perspektivet som vi ska ha med oss. Eller hur? Långsiktig outperformance för börsnoterad fastighet.
Ja, jag tycker återigen då, nu är det ju så pass stor osäkerhet och man pratar om obligationsförfall i närtid, och det finns väl en risk för att man missar skogen här för alla trän. Då tycker jag vi ska ta ett steg tillbaka och titta långsiktigt. Vad är det för någonting där? Jo, men det här är ju då en sektor som på det här sättet har skapat varaktigt outperformance jämfört med börsen. Det här visar ju totalavkastning, alltså kursutveckling plus utdelningar för de nordiska eller svenska börsnoterade fastighetsbolagen jämfört med svenska börsindex då. Och det är ju liksom en kontinuerlig
trend. Det är lite sträcket i botten där, du ser svenska börsindex.
Ja, exakt så. Och det svarta sträcket överst är ju då fastighetsaktierna. Och den här gråa fältet i mitten är ju då den ackumulerade outperformancen på svengelska som vi har då. Och det här är ju då ingenting som har skett bara under de senaste åren med den här räntebonansen, utan det är ju faktiskt så att den här outperformance-trenden har pågått under många, många år. Och det beror inte bara på inflation och räntor det här, utan vad som driver fastighetsvärden och fastighetsbolag, det är ju BNP. Det är sysselsättning och det är urbanisering. Städerna växer. Det byggs en hel del, men det byggs för lite. Det gör att marknadsvärdena stiger och det gör att marknadshyrorna stiger. Och Norden är fortfarande en oerhört välskött plats ur ett globalt eller ur ett europeiskt perspektiv. Därför, och jag menar Stockholm, Oslo, Göteborg med flera städer, nu nämnde jag bara de stora men det finns många exempel också, är välskötta städer som varaktigt kommer fortsätta växa. Det här kommer driva på sektorn oavsett om vi har låg eller hög inflation. Och jag menar att nu har vi ju ett perfekt tillfälle att köpa in sig i den här långsiktiga trenden till förmånliga nivåer, till rabatt helt enkelt då. Så ta ett steg tillbaka, titta på de långsiktiga trenderna.
Reapris på realtillgångar alltså. Vi ska runda av programmet och det ska vi göra med ett sista case. Vi har snackat om Sagax, Balder, Castellum under den här väldigt trevliga sändningen. Jag tänkte ett ganska okänt bolag, Stenhus.
Ja, men Stenhus tycker jag är en intressant aktie. Det är väl vad ska vi kalla det? Lite mini-Castellum kan man säga då. Det är ett bolag som fokuserar på kommersiella fastigheter, mycket lager, logistik, lätt industri, mycket dagligvaruhandel och det är spritt över landet, rätt så mycket Stockholmsfokus i och för sig. De har ju de här KPI-justerade hyrorna då. Det är ett ganska litet bolag, 4 miljarder i market cap bara. Bevakas bara av två mäklarfirmor egentligen. Så det jag tror att det är lite underanalyserat och lite bortglömt. Värderas med 40% rabatt mot senast rapporterade substansvärde. Och bolaget har en tydlig tillväxtstrategi. Det är ett av de bolagen som faktiskt växer kassaflöde och substansvärde per aktie mest i sektorn. Och ändå värderas det lägre än sektorsnittet. Jag tror att det här är ett jätteintressant case. Det är också en väldigt duktig entreprenör som är ledare till det här bolaget. Och som också har mycket egna pengar investerat. Så de har även den här pilotskolan med sig då. Så titta på
Stenhus
fastigheter. Ett bra case tror jag.
Avslutande reflektion från dig, Magnus?
Nej, den har jag inte koll på.
Nej. Men sektorn har du koll på och det är vi glada för. Peter, Magnus, stort tack för att ni varit med oss idag.
Tack. Hörrni,
kul att få snacka lite längre om en sektor. Det kan ni glömma imorgon för då är rapporterna tillbaka igen. Å andra sidan drar vi igång redan 07.20 med sändningen. Ungefär Swedbank är först ut. Följt utav NCC, Tele2, RVRC, Revolution Race, alltså Byggmax, Nordnet och BRF. Väldigt spännande välmöte alltså imorgon tisdag med Center Börskoll klockan 14. Och följ nyhetsflödet på di.se och di.tv. Tack för mig, lycka till där ute idag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.